Hej och välkomna till det 30:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Berglarsen och med mig är Mattias Axelsson.
30 avsnitt, är det någon form av jubileum då?
Det är det säkert.
Är det sånt där pappers? Nej, det är när man har varit gift i ett år tror jag det är pappers.
Är det så? Ja.
Nej, jag kan faktiskt inte de där. Men jag tänker att 30 avsnitt är ändå någon form av litet jubileum. Mm. Hör av för oss!
Ja, tack. Jag tänker att det är vid bröllop, det är nu de tråkiga börjar komma, för att så här, det är roligt i början och sen är det 25 och sen 50 och däremellan är det så här 10 och skit liksom. Mm. Ingen aning.
Sink. Radium.
Mm. Det är kul.
Radiumbröllop. Granatbröllop.
Vi spelar in det 30:e avsnittet på min sons 3-månadersdag.
Jag vet inte. Ja, det är också någon form av jubileum. Ja. Grattis till din son.
Tack till min son.
Från din son.
Från min son, menar jag.
Vi kanske ska prata om filmen istället.
Ska vi göra det? Det finns inga kopplingar i övrigt. Hamilton i nationens intresse.
Från 2012.
Ja.
En ny Carl Gustav Gilbert Hamilton.
Mm. Vem är det?
Carl alltså, Gustav Gilbert Hamilton, han är kommendörkapten, en skapelse av Jan Guillou. Nej, det är Mikael Persbrandt som spelar Carl Hamilton för första gången. Han kommer göra en ytterligare insats i, jag ska se om jag får rätt, men inte om det gäller din dotter. Ja. Är det så den heter? Jag sa ju inte utan min dotter i förra avsnittet.
Ja, men inte det en bok?
Jo, det är en bok om en kvinna som vars dotter blir kidnappad och för till Iran eller vad det är. Ja, sen är det en ganska dålig film som gjordes på den, ganska islamofobisk och mycket liksom, rasistiska stereotyper har den anklagats för i alla fall.
Den.
Men det är inte den som Mikael Persbrandt spelar Carl Hamilton, utan det är, men inte om det gäller din dotter. Min dotter.
Din
dotter. Så han gör ju alltså två stycken framträdanden som Carl Hamilton. Det första här nu i nationens intresse.
Ja.
Det är så jobbigt när titeln börjar med i. När man ska säga då att han är med i nationens intresse. Det blir som ett dubbel-i där som gör det svårt att säga det faktiskt.
Det är skönt att de har Hamilton som inledelse och bokstav.
Ja, just det. Hamilton i nationens intresse.
Ja, så att förra gången hade vi alltså en film som bara hette Hamilton. Nu kommer vi göra två avsnitt av filmer som har Hamilton och en undertitel.
Ja, och den andra heter väl Hamilton 2. Men inte om det gäller din dotter.
Ja, till och med så kanske.
För att man ska se skillnad på. Den första och den andra Hamilton.
Skitsamma.
Det är helt ointressant
2012,
kanske.
2012, i 13 januari, hade denna biopremiär enligt initierade källor.
Mm.
Den är regisserad av Catherine Windfeldt.
Som vi väl inte har någonting på.
Nej, jag hade inte det innan. Och,
inte nu efter
nej,
heller.
Nej, hon är danska. Hon lever tyvärr inte längre, kan vi konstatera. Jaha. Hon dog redan 2015.
Har hon några andra verk som är av intresse att nämna för poddens lyssnare?
Hon regisserade några avsnitt, om inte hela säsongen, av andra säsongen av Bron.
Mm-hmm. Mm, så samma... vi kanske återkommer till henne vid senare tillfällen när vi kommer fram till
kanske.
När vi kommer till Bron.
Ja. Hon har gjort några Wallander-filmer, Brott. Det var en tv-serie också vid den här tidpunkten. Mm. Men jag vet inte om det är det.
Men det är en del krim hon har gjort i alla fall, uppenbarligen.
Det verkar så.
Och även om Hamilton inte är egentligen att klassificera som krim, det sa vi väl redan initialt den här säsongen. Men det är i alla fall hon som är regissör. Mikael Persbrandt spelar Carl Hamilton. Har vi några andra karaktärer som återkommer i Hamilton i nationens intresse?
Karaktärer har vi som återkommer. DG återkommer ju. Men inga skådisar. Jo, faktiskt. En skådis återkommer ju från Hamilton 98 till Hamilton idag. Men han spelar en annan karaktär.
Nu ser du vem är det?
Det är ju Terry Carter.
Ja, det nämnde du i förra avsnittet. Ja,
han spelade
Texas återkomma.
Slim i förra.
Just det, just
och nu
det.
Spelar han då den Josef Bekele som är premiärminister Somalia.
Etiopisk.
Etiopisk, förlåt.
Det är väl han som de ska... Ja, just det,
han sitter i bilen med Pernilla August.
Ja, det är ju han som de ska mörda i det här terrorattentatet i slutet som Hamilton... Men avstyr. Nej, och där spoilade jag hela slutet. Men vi förutsätter ju att ni som lyssnar på det här har sett filmen, annars är ni ju bra och dumma i huvudet.
Ja, en tredje karaktär återkommer ju också. Mona.
Mona.
Ja. Det finns någonstans 30, eller så här, manus har Hans Gunnarsson, Stefan Jaworski och Stefan Thunberg skrivit. Jag har ingenting på någon av dem egentligen. Mm. Jag orkar inte bry mig heller faktiskt. Så vi går vidare till skådespelarna igen då. Micke Persbrandt, sin första outing. Vad har du på Micke Persbrandt?
Jag noterade när jag tittade på vad han har gjort tidigare att hans egentliga genombrott som filmskådespelare måste ju ha varit när han spelar Gunvald Larsson i de nya Beck-filmerna, alltså nya inom citattecken.
Ja, jag tänkte du skulle säga Taxichauffören i Fiendens fiende, hans första filmroll.
Ja, alltså grejen är att han har ju faktiskt förekommit i flera filmer som vi har pratat om, bland annat då givetvis i Fiendens fiende, där han är inte taxichauffören då, han kör väl någon form av lastbil eller budbil eller liknande.
Ja, det står taxichaufför här. Ja,
det kanske är en taxi i form av en lastbil eller skåpbil eller liknande. Sen är han också med en liten roll som polis i eller polismördaren, alltså i den första säsongen som vi pratade om Beck med Gösta Ekman som Martin Beck.
Det skrev helt som polis 1. Det är viktigt. Tydligen.
Ja, alltså det är ju två extremt små roller han gör, både i Fiendens fiende och i polismördaren.
Jajamän.
Och tittar man på vilka roller i film som Mikael Persbrandt gjorde fram till 1997, där han då debuterar som Gunvald Larsson i den första Martin Beck med Peter Abe som Martin Beck, så är det ju små roller. Han spelade Jocke, heter han väl, i Rederiet.
Nej, Jocke är i Anna Holt.
Ja, Jocke, ja, just det, han är ju även med i Anna Holt. Ja, precis. Han spelar ju Anna Holts pojkvän.
Mm. X.
Ja. Ja, just det, ex-pojkvän.
Far till sonen.
Till Nicke.
Ja.
Så att han har ju varit med i Anna Holt, i Fiendens fiende, i Polismördaren och nu återankommande som Carl Hamilton. Ja. Det är ju ganska fascinerande ändå.
Men du var också inne på det, han var ju faktiskt en stor roll var det inte, men ändå en väldigt återkommande roll i Rederiet tidigare. Och så att där blev han väl ändå någon form av ett bekant ansikte. Mm. Han spelade Ola Simonsson, heter hans karaktär. Mm.
Och då, när är vi då? Är det 94, 95?
Ja, 92 till 94.
Är det så tidigt? Ja, just det, han är med redan första säsongerna.
Ja, jag tror att han var med från början där. Ja.
Så är det.
Men så här, och jag kan inte påstå, nu skulle du haft min kusin som älskar Rederiet här, men för att jag kan inte Rederiet så bra så jag kan säga att han var väl inte med på någon båt, tar jag fram. Han var väl en off...
Alltså... Ja, han var ju inte någon, han var ju på Freja ibland.
Ah,
han jobbade ju inte på båten. Utan han väl tillsammans med någon av Dahlén-familjens döttrar, om jag inte minns fel.
Ja, jag känns som att han var lite oaccepterad bad guy, är den känslan jag har.
Ja.
Så tar vi en tyst minut för båten Freja, som jag har sjunkit för ett antal år sedan. Den båten som spelade Freja.
Klipper du in en tyst minut nu, Gustav?
Klipper in en minut tystnad.
Nej, men jag blev faktiskt lite så förvånad över att Mikael Persbrandt inte hade några större roller innan Gunvald Larsson. För i mitt huvud så var han en etablerad skådespelare redan under 1990-talets liksom början. Och i någon mening så är han ju det. Men han är liksom verkligen, verkligen inget stort namn. Utan det är ju först om Gunvald Larsson som han egentligen får sitt stora publikigenbrott, tänker jag.
Ja, jag håller med dig. Jag ska säga, han är allmänt känt ansikte utan att vara en stor skådis. Han är väl också... lite grann, alltså vi får glömma teaterscenen där han ändå var med på Teatergalliasen i ett antal uppsättningar tidigt 90-tal, och jag tänker att han fick lite cred där, men det är ju inte heller något man blir folklig av och liksom ett stort genombrott.
Nej, och han är väl från början en utbildad balettdansör. Det är väl liksom det som är, så att han är ju egentligen som en teaterskådis från början. Han är född, vad sa vi, 65? 63.
Ja.
Så, ja men som sagt, jag tror... efter liksom vad jag har läst så är Gunvald Larsson Mikael Persbrandts stora publika genombrott som skådis liksom för den stora breda allmänheten. Numera så får man väl ändå betrakta honom som en av de stora svenska manliga skådespelarna som egentligen alla har en relation till.
Ja, men om jag säger så här då, vilka är hans andra stora roller?
Som pappan i Mig äger ingen. Gör han ju fantastiskt bra då. Och så den filmen som är byggd på Åsa Linderborgs självbiografiska roman. Sen spelar han ju också någon typ av kriminolog, professor i den här TV4-serien där han är någon alkoliserad, jag kommer inte ihåg vad han heter, Utan bevis eller någonting liknande.
Oh, det här känner jag igen, det hade jag också inte sett. Jag känner
också en märklig roll.
Ja. Annars har vi ju då tre stolar.
Det finns en anledning, vi återkommer till den.
Ja,
tre solar. Ja, det är Mikael Persbrandt i en märklig peruk.
Jag måste se den någon gång, jag har fortfarande inte sett den.
Ska vi ha ett specialavsnitt, även Rolf Lassgård är ju med i Tre solar. Ja. Så att det finns ju vissa kopplingar till personer som vi har berört ganska mycket från Väckterbron. Men nej, vi kommer inte göra ett avsnitt om Tre solar, för det är verkligen inte svensk film.
Han har ju också kommit ut internationellt en hel del. Jag sa ju sist att jag har sett hans nakna rumpa.
Nej, Sex Education.
Ja, där spelar han ju, det är roligt. Hans karaktär heter Jakob och är svensk, så han har lite svenska. Mm. Han pratar svenska med sin dotter ibland där, som dock spelar som en brittisk skådespelare. Och det är roligt att han heter Jakob, och de säger verkligen Jakob, inte Jacob.
Nej.
Och hans dotter heter Ola.
Jaha.
Vilket är lite lustigt.
Okej.
Okay.
Ja, intressant.
Ja, hon ska inte vara en sån... Alltså det finns ju den är ju väldigt... Det är homosexuell och det är lite genderqueer och sådär. Ola, dottern, är en dotter som ser sig själv som kvinna. Så att jag vet inte om det är att någon som skrev manus inte fattade att Ola var ett killnamn eller om Ola funkar som tjejnamn i England. Ja, men det är roligt.
Ola.
Ja. Sen spelade han ju Beorn i Hobbit-filmerna.
Ja, just det. Det hans stora mig internationella genombrott. Ja, och kanske, jag vet inte.
Jag vill någonstans. Han har ju mått lite dåligt genom åren. Han har ju lite...
Det finns ju en del knarkanklagelser och historier.
Ja,
och
men han
mycket
har ju också
annat.
Gått ut sista åren med att lite bipolär är det väl. Ja. Jag ska inte prata för mycket om det, för jag är inte så insatt. Men min känsla är att när han, och det får man om man ser extra materialet, är att han var inte i bästa skick när han var nere på Nya Zeeland.
Mm.
Det kan vara lite därför som Björn blev en så pass liten roll. För att Björn skulle nog varit större, tror jag. Men han klarade nog inte av det riktigt på det sättet för att han mådde dåligt. Och det här är lite i samma faggor. Och det kommer jag återkomma till.
Intressant. Mm. Men DG, som sagt, den gamle, är ju en av få karaktärer förutom Mona Karl Hamilton själv som återkommer sen tidigare. Och då är det Lennart Hjulström.
Pappa Skacke
återigen. Lennart Hjulström.
Han
har förekommit tidigare.
Ja.
Och jag vet inte om han kommer att återkomma.
Kommer
det minns jag. Han är väl med i nästa Hamilton 2. Den här, men inte utan min dotter. Har vi några andra notabla skådespelare som vi vill nämna?
Ja, men jag tycker vi har ganska många notabla skådespelare.
Mm.
Vi kan ta dem lite. Vi har ju Mona som spelas av en kvinna jag aldrig har talat om, Sabah Mubarak.
Mm.
Men det måste någonstans nämnas, för hon har ju ändå ganska bärande roll i filmen.
Ja, hon får ju spela betydligt större roll än vad hon gör. Alltså även i Hamilton 98 så har hon en ganska stor roll.
Mm. Det blir en lite hetare Mona i den här filmen, kan man tycka. Det blir lite...
Ja, framförallt så blir det ju en tydlig att det finns någonting mellan Carl Hamilton och Mona.
Precis.
I en av scenerna när de skiljs åt, när de faktiskt pussar varandra. Det finns det är inte bara en vänskaplig puss.
Nej.
Utan det finns någon typ av attraktion de emellan.
Vi har Pernilla August som statsministern, som jag inte vet om vi får ett namn på.
Det får vi, men det har inte jag skrivit upp.
Vi har David Dencik som jag tror spelar näringsministern.
Ja, det står faktiskt på svensk filmdatabas att det är vice statsminister. Ja, men det sägs aldrig i filmen. Jag tror att det är näringsminister eller handelsminister möjligen.
Nej, näringsminister. Jag gillar David Dencik. Han spelar Thomas Quick i den här Quick-filmen. Och han har
även John Asonius i Lasermannen, exakt. Inte minst. Ja. En fantastisk tv-serie som vi har fått önskemål faktiskt att göra en säsong om av Lasermannen.
Ja, vi
ser om vi återkommer till den kanske.
Ja. Jag gillar David Dencik. Han är verkligen en sån actor. Han går in i sina roller till 100%. Han har varit med i Tinker Tailor, Soldier Spy och lite internationella filmer också. Spelade Gorbachev i serien, den Chernobyl-serien på HBO.
Ja, just det. Riktigt. Han skulle kanske ha spelat Boris Yeltsin i Tribunal. Det hade varit ganska roligt.
Bättre, tror jag, faktiskt.
Han hade kunnat spela Gorbachev i någon... Ja, Dan Ekborg ska vi inte heller glömma.
Nej, det var roligt.
Att han dyker upp lite sådär som gubben i lådan.
Ja, för jag känns som att han... För mig har Dan Ekborg... För mig är han mer ett
han är mer tomten för alla barnen.
Och musikal. Mm. Han kan ju sjunga, han och brorsan liksom.
Mm.
Han är ju svenska rösten till anden i Aladdin. Är ju Dan Ekborg bland annat också. Och lite såhär...
Och vem gör
bra.
Den engelska rösten?
Robin Williams. Bra. Svårslagen, men jag tycker Dan Ekborg.
Jag kommer ihåg när jag såg den. Den kommer väl typ, vad kan det vara, 92? 92,
ja, precis. Ja, tror jag det.
Och jag vet att jag köpte den på VHS. Mm. Och hade liksom hört då att Robin Williams skulle spela den. Eller gjorde den engelska. Och tänkte
du var
just...
så pass gammal då, så du hade en förståelse för det. Alltså,
Jag 92-93 där så var jag ändå 14-15.
Nej, för mig som var 7.
Ja, liksom. Nej, precis. Nej, men jag hade en känsla för Robin Williams var. Och minns just, det här kan ju vara konstruerat minne, givetvis. Man ska aldrig lita på sina minnen från den här åldern. Men så som jag minns det, så tänkte jag att det blir svårt liksom att göra en... Liksom, att göra Robin Williams, liksom att ta den rollen och göra den med värdighet. Men som du säger så tycker jag att Dan Ekborg faktiskt lite grann fyller upp de skorna. Även om Robin Williams naturligtvis är mycket, mycket bättre. Och sen är det ju alltid svårt att dubba de här Disney-filmerna.
Anden är ju modellerad lite efter Robin Williams ansikte, för det är så de gör sen 80-90-talet där liksom. Då är det svårt att komma in utrikes ifrån. Men jag tycker ingen skugga på den Ekberg, tvärtom skitbra. Mm. Men det var lustigt att se honom i den här rollen, i den här filmen.
Ja, det var lite oväntat, får man väl ändå säga.
Sen har vi lite små roller. Vi har ju våran coola bad guy, Rob Hart, spelas av en Jason Fleming.
Mm. Kan du lägga in det här knäckljudet han gör med nacken när han skjuter huvudet av någon?
Benjamin Lee spelas av en kille som heter Ray Farron. Mm. Han såg jag att det blev nästan en crossover till en av mina andra poddar, för han spelade en kentaur i första Harry Potter-filmen. Och det syns inte, kan jag säga, för han, det, där är han ju mer
oväntat.
Ja, det är väldigt oväntat. Och där är även ansiktet väldigt djurifierat i den filmen. Så att, och han är mest med i mörker, så att man, jag skulle aldrig kunna se det om inte internet gav mig det svaret, kan jag säga.
Det är skönt att vi har internet som kan ge dig svaret på de stora frågorna i livet.
Peter Andersson. Mm. Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Förkortad MUST.
Så, ja, mm, det är det
så,
som är MUST.
Så är det.
Ah, okej.
Okay. Så där blir det ju en ny, det är väl motsvarande typ Samuel. Nej, Samuel Lufsson är ju på UP5, så det är ju inte alls samma som Samuel Lufsson. Men det är en ny karaktär.
Ja. Gustav Hammarsten som Martin Lagerbäck, Leif Mjönes Lagerbäck som poliskommissarie, Johanna Runestam och Fanny Risberg som Maria Solska. Det är de skådespelarna jag tycker är värda. Mm. De som har någon form av impact på storyn ordentligt. Liksom. Mm. Sen har vi lite andra som har gått, men de skiter vi. Vad är premissen för denna film?
Ja, den bygger ju, skulle man kunna tro, på Jan Guillous tredje bok om Carl Gustav Gilbert Hamilton, den som nämligen heter I nationens intresse. Men där är
wrong,
det så
som vår gode före detta president hade sett.
Ja, det är just, de har ju bara tagit titeln plus en liten del. Alltså den här historien om att Carl Hamilton har ihjäl en oskyldig kvinna och sen slipper ta straffet för det, för att han liksom då mördar i nationens intresse, att han liksom står över lagen för att han är så pass viktig. Den historien finns ju med i boken I nationens intresse, men spelar väldigt mycket större roll där. Och vem tror du det är som utreder mordet på den här kvinnan som som Carl Hamilton mördar?
Rune Jansson.
Det är Rune Jansson. Och det är lite synd, tycker jag, att de inte plockar in Rune Jansson i nationens intresse med Mikael Persbrandt.
Kan det vara därför hon heter Johanna Runestam?
Jag tänkte faktiskt på det när hon uppenbarade sig och man fick hennes namn, att hon heter just Runestam. Och jag vet inte om det är en blinkning till Rune Jansson.
Och det är Johanna också. Alltså, visst, det är inte...
Jag tycker inte att den är 100%, men om det skulle vara så är det ju fantastiskt bra blinkning till boken. Men boken, det är ju, som sagt, det är ju den tredje boken, och den utspelar sig ju precis före Fiendens fiende. Så Operation Big Red, som ju har en betydelse i början av tv-serien Fiendens fiende och som sen Stellan Skarsgård återkommer till i Förhöret, utspelar sig just i boken I nationens intresse. Ah. Däremot i filmen nu, som ju är den vi ska prata om, vi släpper boken. Ah. Filmen Hamilton i nationens intresse, den har ju en helt annan story.
Ja.
Där är det ju svenska granater som är på vift och används i Somalia.
Ja.
Al-Shabaab tar på sig ett terrorattentat och Carl Hamilton åker ner till Somalia för att leta rätt på den här Lagerbäck som jobbar för, vad heter de?
Spectragon? Nej,
Nordfront.
Nej, inte
Nordfront, det är ju en nazistisk organisation.
Nordfors. Blink, Bofors.
Just det. Nej, så att han blir kidnappad där. Och sen är ju den skurken i den här Hamilton i nationens intresse, det är ju den här privata armén, alltså den amerikanska, vad heter de, Spectragon?
Ja, precis.
Som då, men motsvarande, vad heter de, Blackwater eller något liknande.
Ja.
Alltså de här säkerhetsföretagen som opererar i länder där USA har fört krig, som till exempel Irak, Somalia och liknande. Så Hamiltons fight tillsammans med Mona blir ju gentemot Spectragon och inte mot några andra. Inte den ryska säkerhetstjänsten eller något liknande. Extremt dålig hisspitch från min sida. Jag kände som att det blev snarare rörigare när jag försökte.
Vi har satt taket för länge sedan i hissen dessutom.
Jag var jättedålig i mitt försök att sammanfatta den.
Ja.
Men ska man sammanfatta den i väldigt kort nu, så är det alltså svenska vapen på vift. Hamilton åker ner till Somalia. Det planeras ett terrordåd i Sverige som sen Hamilton avstyr.
Mm. Och
det var väl
lite
grann. Det var väl en liten hisspitch ändå.
Nej, men... Och hemma i Sverige kan vi också säga, där har ju Hamilton då en relation med den här Maria Solska.
Mm.
Det är det första vi får se. Sen är han väck i 4 månader, kommer tillbaka. Jag tänker att vi tar hennes, för hon, spoiler alert, men hon dör ju tidigt.
Mm.
För sen när han kommer tillbaka, träffar hon, är någon jourläkare. Han vill prata med henne om att han är trött på agentlivet, liksom, underrättelselivet. Vill träffa henne, De är hemma hos henne, hon tvingas gå iväg på jour, han somnar på soffan med en kniv i handen, som man gör när man äter äpple som en man, för då skär man äpplet med
jag
kniv istället för
blev faktiskt igen. Lite så inspirerad av det sättet att äta äpple
ja,
på.
Jag äter
jag tänker att det skulle passa lite min gubbimage och käka äpple som en liten kniv faktiskt.
Gubbhatt, eller gubbkeps och en extra vass och det, inte en vanlig sån matkniv,
nej,
det måste vara ett handtag.
Ja, ja visst, det finns, jag tänker att det finns vissa specifika sådana fruktknivar som jag ska leta på någon loppis så man kan hitta det.
Ja. Och när han har somnat så kommer hon hem och väcker honom och det skulle hon inte gjort bokstavligt talat.
Nej, för att han hugger henne. Ja, han gör ju någon form av alltså, han reagerar med ryggmärgen.
Ninja.
Nej, inte ninja. Det är han väl ändå inte. Nej, men han gör ju sådana agenter så som han har liksom blivit tränad genom åren.
Århundradena
genom historien så ja. Har han tränats i att agera på det här sättet. Så han liksom gör ju det här utan att tänka. Så han skär ju liksom ett djupt sår i halsen på henne och hon dör omedelbart.
Ja.
Mycket blod blir det.
Ja.
Men, ja.
Han ställer undan, får det se ut som att någon typ rånmord känns som nästan. Liksom han ska, eller jag vet inte om han tar saker, men han i alla fall, han förstör lite lägenheten där. Så, och torkar bort sina egna ja, beviset från sig själv, liksom, kan man väl säga, i all sin enkelhet. Och sen går han därifrån. Men innan det här mordet har han, och det är först nu jag inser att det de pratar om i Uzbekistan och Afghanistan-gränsen, det är ju det vi får se i början.
Mm.
Där, koko mig.
Mm.
Där har han ju hängt med lite ryssar. Och vad är det han ska göra där egentligen?
Ja, han ska ju placera någon form av, vad kallar man, spårningsutrustning, någon typ av GPS på de här Sky Shadow-raketerna för att de ska på något sätt kunna följa vart de tar vägen. För det är ju svenska vapen från Nordfors. Och det är någon typ av, är de ryssar eller de uzbeker eller någonting? Ja. Jag vet inte om det framkommer och Nej. Jag är inte tillräckligt bra på att veta om det är ryska de pratar eller om det är uzbekiska, om det nu ens är ett eget språk, vilket det förmodligen är.
Hamilton har ju något covernamn som Sergej i alla fall, alltså, kallar de honom,
att ja, och,
han
skulle
få kallas Sergej.
Ja, och det är den han jobbar med där kallas för, eller heter Krutov,
ja.
Så det, och det känns ju som ett ryskt namn.
Ja.
Eftersom vi tänker ju givetvis på den legendariska Vladimir Krutov, ryssfemman. Ja. Mm. Kan du ta de fyra andra namnen?
Ja, men det hade vi sagt innan nu. Kasatonov, Larionov, nej, jag orkar
Makarov och Fetisov.
Fetisov, just det.
Jag kommer återkomma till det tills du har lärt dig det, Gustav.
Ja,
nej, men Hamilton är ju där i alla fall på gränsen mellan Uzbekistan och Afghanistan för att placera någon form av GPS på de här Sky Shadow-raketerna. Och de Sky Shadow-raketerna ska då säljas till någonting som vi får anta vara något likt, alltså taliban-ish-it. Mm. Jag vet inte om det sägs uttryckligen att de är talibaner. Men i och med att vi är i Afghanistan och det sker liksom någon typ av försäljning av Sky Shadow-raketerna eller granaterna. Så jag antar att det är talibaner i någon mening i alla fall. Eller Al-Qaida möjligen. Ja.
Och sen kommer då Lego-soldater upp. Och där har vi då Cool Kille 1 i den här filmen. Alltså Rob Hart. Som
Rob Hart.
Jäkla hårt i. Ja, och han är så cool. Och de lyckas döda alla som är då Hamiltons, inom situationstecken, kumpaner. Men Hamilton lyckas fly.
Såklart. Det var tråkigt om han hade dött precis här. Liksom de första 10 minuterna.
Ja. Men i alla fall, raketerna hamnar ju hos Rob Hart, får vi ju anta att åker det, eller det vet vi att de gör faktiskt.
Och vi vet ju inte här och nu vilka de här är, när de liksom ger sig på uzbekerna, slash ryssarna och afghanerna och Hamilton, så vet vi inte vilka de är. Det som Hamilton noterar det är att de har någon speciell typ av klocka som bärs av särskilt, alltså amerikanska specialförband, särskilt Navy Seals.
Mm.
Så man gör ju tydligt kopplingen till att det här är amerikanska soldater
på något sätt. Ja.
Så det är ju ganska uppenbart. Så det är de som tar de här raketerna. Och sen problemet är ju att det här är ju svenska raketer från Nordfors då.
Ja, precis. Ja, precis. Det är svenska raket som du säger.
Och det här blir ett problem.
Ja, minst sagt. Och hemma i Sverige så får vi också förståelse för att DG har ganska nyss avgått från sin roll. Istället så är det då Peter Anderssons karaktär som jag inte tror vi får något namn på.
Chefen för Must.
Ja, precis. Som han får debriefa då. Och han ska ju då visa sin, att han är ny på jobbet och ska visa sin lilla coolhet. Så han avfärdar ju Hamilton ganska direkt. Han har fått briefen. Säger typ tack för det, vilket vill göra att DG och Hamilton nästan, alltså de inte jobbar vid sidan av, men de får ha liksom, de får prata lite själva sen liksom. Och Peter Anderssons karaktär blir den sure chefen som man inte kan prata med. Ja.
Mm. Men om vi, alltså problemet med de här raketerna, Sky Shadow-raketerna som den amerikanska gruppen har tagit, är att de nu har tagit sig till Afrika.
Ja, Etiopien.
För de är i Etiopien och ska där liksom användas för ett terrorangrepp mot den somaliska politikern Samatar Rahim.
Yes.
I ett angrepp mot honom. Och
den, hans familj. Och det är
ja, problemet,
det som,
är, problemet ja. Är ju att för den här, vad heter han? Lee.
Benjamin Lee.
Benjamin Lee.
Firenze.
Som då får någon typ av dubier när han inser att de här koordinaterna som de ska lämna över till de här Al-Shabaab-medlemmarna, får vi väl anta att det är redan här, att Rahim, att det här, alltså raketerna kommer landa i ett befolkat område, vilket gör att förutom att Rahim kommer dö, så kommer också hans familj dö och förmodligen ytterligare några oskyldiga civila.
Precis.
Kommer dö. Men det skiter ju den ondaste av de onda i, för
Rob
för
hon,
Rob Hart, han skiter ju det. Han bara lämnar över koordinaten till Abdullah eller vad han nu heter, som man säger någonting där oerhört rassigt.
Ja. Och Benjamin Lee gillar ju inte detta, så han drar vapen mot Ben Lee, eller mot Hart i en bil, och i den bilen sitter också
Lagerbeck.
Martin Lagerbeck kan man heter.
Jag säga, kallar honom Lagerbeck.
Lagerbeck.
Det
ja,
låter mycket, mycket tuffare.
Ja, han har varit där nere och utbildat de här Spectragon personerna och han tror ju att
och
han
jobbar
utbildat.
Ju då för Nordfors.
Ja, precis, och han tror att han har utbildat, eller han vill väl tro det i alla fall, att han har utbildat på den rätta sidan, men det visar sig att han utbildar mer eller mindre terrorister. Och det
är det något fel med det, tycker du, eller rent moraliskt?
På vad det är för terrorist, skulle jag säga. Vem du terroriserar.
Ja, om det har varit PLO.
Jag lägger ingen värdering i det där, som du nyss sa.
Yeah.
Men ja, han och de lyckas fly. Lagerbäck är ju inte alls med på det här. Han får ju bara köra bilen.
Mm.
Men de flyr ju med att köra till Somalia, som man gör.
Ja, men är man i den delen där, så är det ju lätt att man kör över gränsen till Somalia. Och det är ju inte helt jätteenkelt. För även om det kanske inte är riktigt lika problematiskt i Somalia som det var på 90-talet, början på 00-talet, så är det fortfarande en, det tror det fortfarande klassificeras mer eller mindre som en failed state.
Det
vill säga, och åtminstone stora områden av Somalia är ju områden som inte kontrolleras av regeringen, utan snarare av liknande, alltså grupper som Al-Shabaab och liknande.
Det är väl där utanför som det också är mycket piratproblem för fartyg som åker, och det är säkerhets hittar och dittan liksom. Men väl där så blir de också tagna då av en somalisk milis och för till någon form av fängelseliknande byggnad.
Ja.
Väldigt märklig byggnad.
Men eftersom det är en svensk, nämligen Mr. Lagerbäck, som har blivit kidnappad, så når ju det här regeringsnivå.
Mm.
Och våran statsminister spelade av då Pernilla August.
Så vi vet att vi är i framtiden när en kvinna spelar statsminister, eller va?
Inte Claes Ljungmark den här
Nej,
gången.
Nej, precis.
Och även herr Olofsson från Nordfront, som är vd på Nordfors. Mm. Jag ska sluta säga Nordfront.
Ja, det är
jättedåligt. Det spelar Dan Ekborg och då näringsministern David Densick.
Yes.
Har någon form av presskonferens.
Ja.
Där de ska, det är jättekonstigt tycker jag att vdn för Nordfors är med på den presskonferensen.
Ja.
Och det är en märklig presskonferens överlag.
Jag tyckte det här var väldigt sådär, bara, vänta nu, va? Vad händer?
Mm.
Jag hade en del sådana issues i början av filmen. Det kommer några till här senare, men det här var också som bara, så här skulle det nog inte gå till när en svensk har blivit kidnappad. Jag vet inte, skulle statsministern ens vara där?
Och uttala sig på en presskonferens?
Ja.
Nej, jag tror man skulle kunna dra paralleller.
Utrikesministern, var ju den?
Ja, liksom. Nej, men man skulle kunna dra paralleller till när Martin Schibbye och Johan Persson kidnappades.
Ja.
Eller de kidnappades, men inte de fängslades. Ja. Jag kommer inte exakt ihåg om man kan säga att de kidnappades, men de satt sig i alla fall
de
i fängelse, åtminstone. Och då har jag svårt att tänka mig att Carl Bildt, som väl var, nej, han var utrikesminister då, att Fredrik Reinfeldt.
Nej, det var väl Bildt som kunde uttala sig, för att inte Reinfeldt.
Ja. Ja, någonting sånt. Ja. Men nej, jag känner också att den här presskonferensscenen känns ganska lökig.
Ja.
Den tappar en del trovärdighet i det här läget.
Men
hur ska man då göra nu? Vi har en svensk som sitter i ett somaliskt fängelse. Hur ska svenska regeringen agera? Vad tycker näringsministern?
Ja, man anlitar Spectragon,
ja,
tycker han.
Och,
för han har uppenbara kontakter med Nordfors, som har uppenbara kontakter med Spectragon. Alltså så här, det är ju, David Densicks karaktär är ju ingen god karaktär i filmen, så kan vi säga.
Mm.
Han är ju en korrupt politiker. Ish, får vi kalla honom.
Men vi behöver ha med en svensk för att ha koll på det. Och vilken svensk passar bäst då? Jo, Bosse Jarnebring.
Ja, precis.
Martin Beck.
Ja, Wallander.
Nej, givetvis är det Carl Gustav Gilbert Hamilton.
Pierre.
Som nu ska landa i Somalia. Fast han ska
Jag lovade inte du att Tanguy skulle komma? Är det bara nästa film?
Nej, han kommer i nästa. Han kommer
i... Jag blir nästan besviken, såg jag nu så här i efterhand.
Nej, Pierre Tanguy kommer i nästa film, jag lovar.
Se fram emot det. Mm. Men ja, han ska vara med som, och bara som observatör är ju väldigt noga. Det gör ju
observatör,
Rob Hart.
Ja.
Det gör ju också Rob Hart väldigt tydligt när han, Hamilton anländer. Mm. Att så här, vad är det, du lyder under mig, du bara observerar och vi gör det som krävs oavsett vad. Typ i de tre reglerna som finns.
Men innan, Hamilton tar sig ner till Somalia via Djibouti så ska han ju åka till Beirut.
Yes.
Vilket inte gillas av DG eller hans chefer. Men nej, eftersom Hamilton säger att jag gör det här på mitt sätt om jag ska göra det.
Så, det är inget långt, det är ingen lång stannning.
Nej, han landar på flygplatsen, går ut lite utanför flygplatsen, träffar Mona och Monas kompanjon Tarek.
Ja.
Och det är ett snabbt möte. Men anledningen till att de träffas där är för att Hamilton vill ha en bakdörr ut ur Somalia om det skulle skita sig.
Ja.
Vilket ju är ganska klokt av honom, för det är klart att det kommer skita sig i Somalia när han åker dit med Spectragon.
Det är ju så givet så att det inte...
Så det inte, borde inte ens vara en fråga.
Nej, det är ju inte ens spelbart. Liksom.
Nej.
Men han är väldigt snabbt i Beirut, åker sen vidare, träffar Hart och sen så börjar de väl ganska snart...
Fritagningsförsöket.
Ja. Smugglas in i en mindre lastbil i det här fängelset då.
Ja, beväpnade till tänderna så springer de runt här som, så som amerikanska Navy Seals gör när de ska frita en svensk och dessutom givetvis herr Lee.
Och det vet ju inte Hamilton och han verkar ju inte jättenämnd. Han hinner ju till och med säga att så här, we're done here när Hart och de går vidare.
Mm.
För det... Svenskarna vet väl egentligen ingenting om Lee i det här läget.
Nej, han är ju inte av intresse i alla fall. Däremot så är ju han av intresse för Spectragon.
Ja.
Eftersom Lee här, han är ju en avhoppare som kan avslöja alla de här dirty business som Spectragon håller på med.
Ja.
Så, och det är väl också här i fängelset i Somalia när Hart skjuter en vakt som man gör det här knäckljudet med nacken som han har gjort i den första, för att när Hamilton träffar Hart första gången så vet han ju inte att det är Hart, alltså i samband med den här vapenleveransen. Nej, i Uzbekistan och Afghanistan, och då knäcker ju Hart sådär på nacken så att det knäcker till när han har skjutit, och då gör han ju på samma sätt här i Somalia. Det är då Hamilton fattar att det är Hart som är samma person som...
För Hart var maskerad, sa vi inte i Afghanistan, men det är där gränsen.
Så var det.
Ja, men för jag reagerar på det i det inbrottet eller så här, när de går in, de dödar väldigt få där. Alltså så här, de får alla att lägga ner vapnet och liksom binder dem med sån som gör skitont, med sån
buntband,
sack, så heter det. Men när det kommer en på slutet, visst, när de ska hoppa in i bilen, så kommer det en militär som Hamilton får dra vapen mot och han lägger ner vapnet. Men den personen skjuter Hart för att visa en poäng.
Och för att han ska kunna knäcka på nacken för att Hamilton ska förstå att det är han. Men först, känns det som.
Ja, precis. Det är verkligen sådär. Och först, det kändes väldigt... Det här måste hända. Men det, jag hade nästan trott på det mer om de skjutit sig in i fängelset hela vägen.
Mm.
Eller åtminstone när de närmade sig slutet av... Alltså såhär, man kanske inte vill skjuta de första vakterna för att du hör de vakterna 50 meter bort vad som händer. Men jag tyckte det var väldigt så här plot convenient.
Mm. Men de tar sig ifrån fängelset med Lagerbäck, med Hamilton och med Lee till någon typ av byggnader längre ut i Somalia.
Ja.
Och då kommer en helikopter dit. Och vad är din tolkning av vad som ska egentligen hända här och nu om inte Hamilton hade tagit med sig Lee och Lagerbäck iväg i helikoptern?
Min tolkning är att, alltså tolkningen jag gjorde först var att Lee skulle sprängas av den här helikoptern.
Mm. Men vad ska de göra med Hamilton och Lagerbäck? Ska de ta sig därifrån eller är planen också att skjuta Hamilton och Lagerbäck?
Det tror...
För så, det är lite så. Jag är inte helt övertygad om det. Nej. För min tolkning är ju att Hamilton och Lagerbäck också kommer därifrån lite grann med blotta förskräckelsen. För att de också planerade att liksom, ha ihjäl dem och sen få det att se ut som en olycka. Det kan vara min... Alltså att jag har tolkat fel här och kollade på det lite
ouppmärksamt. Så som jag tolkar det så är det för... Lagerbäck och Lee står, jag tror att det är varsitt hus de står där, och Hamilton pratar lite med Lagerbäck och förklarar att han är svensk och att men du ska komma hem och dela med det tredje. Sen går han ut och pratar med Hart som säger att det är över, och då är det som att Persbrandt ska därifrån.
Mm.
Och då är helikoptern på väg och Hart pratar i telefon med sin chef där i Dallas. Så jag tolkar det nog som att Hamilton ska få åka därifrån och sen ska de skylla på Al-Shabaab, att Al-Shabaab har kommit dit och dödat både Lagerbäck och Benjamin Lee, fast att själva då är Spectragon.
Ja, just det.
Den tolkningen tror jag att jag
gör. Så kan det nu vara.
Så att fritagningsförsöket ska lyckas. Mm. Men sen ska Al-Shabaab komma och döda Lagerbäck. För han säger det, Lagerbäck kommer till Sverige om några dagar. Mm. Och då tänker man, varför kan inte Hamilton ta med honom här nu? Och det får vi aldrig någon förklaring på. Nej. Men det, och att helikoptern är där, och att Hamilton är ju lite så här synsk. Han, det gör han även senare, han så här fattar vad som händer nästan liksom.
Jo, men han märker ju att det är någonting skumt på gång. Ja. Så att han tar ju med sig Lagerbäck och Lee i helikoptern och flyr från Spectragon.
Precis.
Och lyckas möta upp med Chad, som är Monas kontakt.
Ja, det är bakdörren.
Det är ju det som är bakdörren ut ur Somalia. För att nu behöver ju Hamilton ta sig från Somalia till Amman i Jordanien. Kommer han ju hamna med hjälp av Chad, får vi ju förstå. Ja. Att det är som hjälper honom ut ur Somalia. Som
ja, men det är han presenterar sig till och med som Chad. Så att, ja. Kan vara värt att nämna också att Lee hamnar här på, för att Spectragon har ju kontakter till CIA, så Lee blir helt plötsligt terroriststämplad.
Mm, och det blir ju ett problem för Hamilton och för den svenska statsministern, just att, för att Lee vägrar ju säga någonting om han inte liksom känner sig säker, och då måste han liksom tas till så småningom till Sverige för förvar och bara prata med statsministern. Men det är ju ett problem då, eftersom han är terroriststämplad av USA. Och det blir ju känsligt för den svenska regeringen liksom att ha att göra med en person som är terroriststämplad av USA. Men nu går vi händelsen lite i förväg, för att först ska vi göra en vända i Amman i Jordanien.
Ja, vi ska också hem till Stockholm, för Lagerbäck kommer ju hem och sen är han out of the picture. Så att Gustav Hammarskjölds karaktär är med som en plot device där, och sen är han tack och hej, det var din insats. Lite som vi har sagt, minns inte vilken film, att du tyckte den borde ha gjort. Vilken film var det? Det var också en Hamilton-film. Det var
den man borde ha... de kidnappade där.
Både löst det och sen fokuserat på hämnden själv. Ja, precis. Det gjorde de här. Så well done. Precis. Manusförfattarna här. Och här får vi också på ett nyhetsklipp reda på att Al-Shabaab nu har tagit på sig dådet för mordet som du nämnde innan.
På den somaliska politiken.
Ja, och att det i svensk media sägs att det var en svensk missil, tror jag faktiskt sägs i media där. Och det är ju inte bra alls.
Nej, dåligt till och med.
Hur mycket bryr vi oss om Johanna Runestam och hennes undersökning?
Jag tänker att jag ska komma till det när jag ska recensera filmen sen. Men jag kan nämna kort att jag tycker de slarvar bort den tråden i historien. För de klipper ju in det bitvis under filmens gång, den här utredningen som Johanna Runestam gör av mordet på Maria Hamiltons tjej där.
Ja, jag kommer till det nu, för att nu kommer ett klipp med henne, men det är också 20-30 sekunder känns det som.
Och vi har liksom redan gjort den tråden lite grann, så jag tänker att vi kan, när vi knyter ihop det sen, utan håller oss till vad Hamilton gör och vad som händer med Hamilton, för nu är väl han ändå i Amman.
Han är i Amman och tittar på kvinnor från sitt hotellrum, för han drömmer väl om Maria, antar jag. Och Mona och Tarek är ju lite skeptiska mot att hjälpa Lee, just för att PLO får inte...
Ja, PLO ska inte blandas in i det här, för nu är ju då Lee som sagt terrorstämplad, den är ju på terrorlistan.
Ja.
Och Spectragon har ju tagit sig till Amman också, och Hart konfronterar ju Mona på ett typ café eller något liknande med en pistol i ryggen.
Ja, innan här har vi också fått höra att Chad är borta, och att PLO kan tänka sig byta Chad mot Lee helt plötsligt, så att...
Ja, och vi har fått en scen i öknen där Hart sparkar och misshandlar Chad, så vi vet ju lite grann vad som har hänt med honom. Och vi vet
han skjuts ju till och med.
Ja, det gör han. Och att Spectragon är liksom vad de är för typer och vad de har för resurser och vad de har för moral. Men här blir det ju då en, alltså Spectragon vill ju ha tag på Hamilton, och, eller egentligen det är ju Lee de vill ha tag på, mer än Hamilton. Så de har prickskyttar på taket. De skulle kunna skjuta Hamilton, men det gör de inte.
Nej.
Utan det är ju istället Tarek som blir skjuten i bilen och dör därefter. Vilket gör Mona helt förkrossad.
Ja, rip Tarek.
Ja, synd om honom. Men Hamilton klarar sig. Och Lee klarar sig också. Och det är väl nu någonstans här som man säger att han vill ha skydd i Sverige.
Ja.
Att det är liksom därför han sen tar sig till Sverige.
Och här berättar han ju också ännu mer för Hamilton. För han har ju gett delar till Hamilton. Och här får vi då, det har vi väl förstått innan, men att det är Hart's team som utför de terrordåd som Al-Shabaab tar på sig. Så att terroristen är amerikanen och så Al-Shabaab...
För det som är själva grejen här, det är ju att det här företaget, Spectragon, de lever ju för att det ska pågå den här typen av konflikter. Att Etiopiens regering ska ansluta sig till kriget, det amerikanska kriget mot terrorism. Så för dem så är det ju liksom, de gör ju det här för att de sen själva ska få uppdrag. Att de liksom gör terrordåd som de sen låter andra ta på sig. Ja. Det är ju liksom en del av deras affärsmodell någonstans, ja, för att de ska kunna få inkomster längre fram.
Ja, och jag vet inte om det bara var jag som gjorde den tolkningen om att Ashabab här då ska anses inte vara så starka egentligen, eller om det bara är att de får lite bonus här och då. Ja,
jag tänker nog att det är att de får lite bonus här och då.
Jag gjorde att de, först tolkningen, ja, att de inte var starka, men sen är det ju att det är Ashabab, det är klart, alltså så här, de, ja, nej, det, de är nog ändå hyfsat starka. Men ja, det går väldigt fort i vissa flygresor mellan Etiopien och Sverige.
Ja, för nu är vi helt plötsligt i Sverige igen. Ja. Och kommer väl vara så resten av filmen?
Nästan i alla fall. Kanske till och med resten. Skitsamma. Vi är ute i skärgården är vi väl?
Ja, för att det är ju där de har placerat Li. För att där ska han ju vara säker. Mm. För han bevakas ju där i någon form av militär. Och det är inte speciellt många som vet om att Li sitter där. Men Olofsson vet ju om det.
Ja, menar kraken. Hur ska de skydda sig mot den? Ja, nej. Gud, vad trött det blir. Li förhörs av Peter Anderssons karaktär, ja, och han säger fortfarande att han bara vill berätta för statsministern, och det verkar ju inte Peter Andersson supersugen på.
Mm.
Och DG sitter där lite i ett hörn och bara insuper all information.
Mm. Men Spectragon får ju information om att var Li befinner sig, ja, och lyckas ju plocka honom och skjuta ihjäl ett par svenska militärer samtidigt. Och det som Spectragon nu planerar, det är ju att man ska genomföra ett terrorattentat i Stockholm i samband med den här fredskonferensen, eller vad man nu kallar det.
Ja.
Något liknande, där Etiopiens premiärminister Texas Slim ska, eller vad nu han heter,
Joseph Bekele,
ska närvara. Och då placerar de ju en bomb med som ska då utlösas med hjälp av en telefonsamtal.
Ja, det är väl Västerbron, tror jag. Eller vad det
heter. Ja, någonstans där.
Bron ut mot Globen.
Ja, och,
jag har gått där, det var väldigt fint där.
Ja, för de har ju placerat Li då som de har plockat på i ett hotellrum.
Precis,
med
där
telefonen. Vilket då gör att de ska skylla attentatet på Li och spränga honom i luften.
Yes.
Det är liksom det som är premissen inför slutstriden, skulle man kunna säga.
Ja, och Mona har även hon teleporterat sig till Stockholm. Så hon är där och hjälper Hamilton.
Hon tog cykeln.
Ja, och de har ju haft lite... Mona här är ju osäker på om hon kan lita på Hamilton. För att han har ju uttryckt det här att jag har hållit på med det här 20 år. Statistiskt sett är min tid över och hittar det lite. Och hon är rädd att han ska vilja bli skjuten av Hart. Att liksom någon form av suicide by help of terrorist. Då. Mm. Inte suicide by cop, utan typ motsatt.
Mm.
Men han verkar ändå, han säger ändå att han, ja men jag har, I have your back typ. Men det har han ju inte. Den lilla jäveln. Men det kanske vi ska ta sen när det faktiskt händer. Men i alla fall, Mona har ju rätt i sin oro.
Men samtidigt så checkar ju en man som liknar Li väldigt mycket in på Clarion Hotel. Mm. En person som jag har suttit och ägnat 5 minuter att googla vad han heter, alltså skådespelaren. Men det har vi klippt bort för er lyssnares nöjes skull.
Yep.
Men vi kommer inte på vad han heter. Nej. Men det är ju i alla fall en lookalike som checkar in under Lis namn på Clarion Hotel. Så att det ska bli tydligt att det är Li som ligger bakom terrorattentatet mot Etiopiens premiärminister.
Ja, vi har haft lite saker som hänt. Näringsministern och Dan Ekborg har träffats. Och där får vi återigen kopplingen att okej, de hänger ihop.
Mm.
För Dan Ekborgs karaktär gör ju klart för att den enda som sitter i skiten om det här kommer ut är du. För att, ja, because reasons. På polisstationen har Johanna Rundestam fått besked att hon ska sluta.
Mm. Släpp det här. Hon har ju även träffat DG i Hamiltons lägenhet. Hon tar sig in i Hamiltons lägenhet där DG befinner sig.
Och där är DG lite så här. Hon ska lägga ner sitt lilla korståg.
Mm. Han är lite så patronizing mot henne. Jag tycker inte att det var så snyggt. Men
det
var inte så snyggt gjort, pappa Skacke.
Nej.
Men ska vi ta själva upplösningen av filmen? Eller vill du prata någonting mer om vad som händer fram till upplösningen?
Nej, vi tar upplösningen.
För det blir...
Alla dör.
Nej, det är... Alla dör utom Hamilton. Mm. Nej, inte riktigt så heller.
Nej.
Nej, men det blir lite skottlossning i skogen för att Mona och Hamilton följer efter. Och deras bil sprängs med en granat.
Det stör mig.
Att de åker ut i skogen eller att Hamilton är så korkad.
Nej, inte Hamilton är inte korkad. Rob Hart är ju korkad.
Att han säger att han förvarnar Hamilton så att Hamilton hinner slänga sig ut ur bilen. Nej, vad är det jag missar? Ja, säg nu. Berätta nu.
Rob Hart har ju kontakt med han som skjuter missilen.
Mm.
Och för Hamilton har ju lyssnat av dem. Det är därför de är någonstans ute vid skogskyrkogården där och pratar. Och han skjuter raketen mot bilen, men det hör ju Hamilton att det ska ske för att han sitter och avlyssnar och springer därför ut. Han har månat varsitt håll och de klarar sig. Han som skjuter raketen borde rimligtvis se det. Och Rob Hart borde rimligtvis bara, har du dubbelkollat så att de verkligen har dött? Mm. Istället bara, bilen är sprängd, de är döda, allt är bra, vi åker iväg.
Mm.
Och de är inte ens nästan inte ens skadade av den. Mona blir ju skadad i skottlossningen som följer.
Det är lite oprofessionellt av Hart att inte kontrollera att Hamilton och Mona faktiskt är döda och sprängs i den där granatattacken.
Ja, och jag tycker att det är väldigt, alltså han är ändå liksom, det här är hans jobb. Mm. Så här, vad man nu än tycker om det. Han borde nog vara den som följer, alltså, det han är den som sätter kulor i huvudet på folk som redan är döda för säkerhets skull.
Och knäcker lite med nacken.
Ja, precis. Men det tycker jag bara, återigen en sån, ja, men, dum karaktär, för då ska han tro att Hamilton är död fast att Hamilton inte är det. Och sen har vi då den senaste jag pratade lite om innan, att Hamilton då sviker Mona, för Mona blir skjuten i ryggen, skottet går rätt igenom. Sen blir hon tagen av den kvarvarande terroristen, för Hamilton har dödat den första, eller ja, amerikanska terroristen får vi kalla honom, som har henne med kniv. Och Hamilton har ju fritt skottläge på huvudet, alltså han sticker ju fram huvudet ganska mycket och kan inte skjuta. Istället för en skottskadad Mona löser det själv. Mm. Och det gör ju hon galant. Mm. Men Mona har ju rätt i att Hamilton var inte att lita på.
Men Hamilton och Mona tar ju sig tillbaka till Clarion Hotel. Ja. Och det är där vi får scenen där de faktiskt pussar på varandra.
Ja.
Men det är ju ganska tydligt tycker jag där att det finns en ömhet de emellan som är mer än en vänskaplig relation. Det är åtminstone så jag tolkar in den liksom pussen.
Finns det någonting av det i böckerna?
Att Mona och Hamilton har en relation, det minns jag faktiskt inte. Det kan mycket väl vara så att det förekommer, men det är ingenting jag har lagt på minnet. Men jag, som sagt, jag tar ingen som helst gift på att det inte förekommer. Skickar frågan till Per Johansson som är expert på boken.
Men det är ju ingenting som vi har hört om någon av de tidigare filmerna. Det verkar vara rent agent. Det är ju samma, alltså så här, de har ju en agentrelation, precis som att Hamilton och Yuri Tjevarcha har en agentrelation typ, som blir personlig, men det är ändå en jobbrelation på något sätt. Tror jag. Låter konstigt att kalla det jobbrelation, men det är,
det är ju det som är deras jobb. Men Mona blir ju kvar i bilen när Hamilton går in på Clarion Hotel för liksom den sista utmaningen att ta sig an Hart inne på hotellrummet.
Ja, och här åker ju också samtidigt, och Becker har landat i Sverige. Han åker i bil med statsministern från flygplatsen och ska över då mot Globenområdet.
Och placera just där bomben är placerad.
Och de är ju riggade med telefon så man ska ringa ett nummer och då sprängs bron och så ska statsministern och Becker dö.
Mm. Och det upptäcker ju, eller förstår ju Hamilton, att när Hart står med telefonen i handen för att ringa ett samtal så är det till den här bomben, alltså fjärrutlösaren som han ringer. Så istället för att Hart ska kunna ringa där så skjuter ju Hamilton honom i huvudet.
För Hart lurar ju Hamilton och tror att de har ett standoff egentligen. Att jag har telefonen och min kille nere på stan har Mona. Så skjuter du mig så dör Mona.
Mm.
Men han inser ju det eftersom att det ligger en post-it-lapp på golvet. Och
med telefonnumret.
Med telefonnumret. Här, och Lee ligger där med ett bombbälte på sig i sängen och är paralyserad. Så gör han
drar. Undrar man använt kurar?
Ja,
det är inte. Han har ju varit död vid det här laget.
Ja, sant. Men då skjuts helt enkelt Hart och ingenting sprängs.
Nej.
Vilket på ett sätt, det här var kul att se en sprängning av den bron. Jag tror att det har sett riktigt kackigt ut med svenska
med svensk produktionsbudget.
Ja, ungefär som i tv-serien Kommissionen från tidigare när de sprängs.
Jesus Kristus var dålig den
sprängningen.
Ja,
hela serien är ganska kackig.
Den hade ju såna möjligheter. Ja. Tänker jag den serien, för det är ju ändå en jättebra idé, Kommissionen. Och sen försökte de ju göra, det var ju i internets barndom någonstans. Så de
2003,
försökte, för de försökte ju på något sätt använda SVTs hemsida till att liksom ha en story vid sidan om. Där de publicerade nyheter som var kopplade till det som hände i tv-serien, så att man kunde liksom följa tv-serien även på nätet. Cool. I liksom någon form av alternativt universum där.
SVT hade lite sådana roligheter för sig.
Ja, sen är ju Kommissionen oerhört dåligt genomförd, både manusmässigt och skådespelarmässigt och framförallt då specialeffektsmässigt.
Det är så att jag kan se om den ibland. Jag har den på DVD hemma. Mm-hmm. Jag köpte den för 500 kronor styck på DVD i en second hand butik på Smögen.
Mm.
Och så här, jag tycker att det finns, det är just det här, det är de typerna av filmer och serier som har en god idé. Och där jag bara sitter och bara, varför gjorde ni inte så
men
här?
Där har vi den här tydliga skillnaden i din betygssättning. Ja. För det är en solklar etta, egentligen, skulle jag nog säga.
Ja, det är en serie, så jag betygsätter inte den på det sättet.
Nej, men alltså, den är dålig.
Ja,
men det finns ett värde i att titta om den ändå, för att den är så kackig och det finns liksom grejer med den. Som
det är Helge Skog också.
Det är Helge Skog. Det är alltid mysigt. Ja. Men åter till avslutningen av I nationens intresse. För nu är liksom skurkarna borta.
Ja.
Och Hamilton går fri från mordet på...
Ja, mordet på Maria.
Maria.
Precis. Lee får hjälp, näringsministern grips. Mm. Och vi får en avslutningsscen mellan då Johanna Runestam, polisen som utredde mordet. och Hamilton, som lite creepy har tagit sig in i hennes lägenhet. Mm. Vilket känns lite så här, jag förstår att jag hade förstått om Johanna Runestam hade kutat eller dragit vapen.
Mm.
För en person hon är rätt övertygad om har mördat en annan kvinna sitter nu vid hennes köksbord. Mm. Ja, det är lite... Ja,
känns
lite,
inte helt rimligt faktiskt.
Lite problematiskt.
Mm.
Men ja, han säger att han är där för att hon ska kunna släppa taget, och det är väl väldigt, ja, det är också därför att, ja, jag vet inte varför.
Nej, men för grejen är den att Hamilton har ju bitvis i en scen med DG tidigare,
ja,
själv sagt att men, när de är inne på den här boxningsklubben, ja, sagt jag kommer gå anmäla mig nu, ja, för att jag kan liksom inte leva med det här längre, medan DG säger då att nej, men du står över det här, alltså det här är i nationens intresse.
Där att du på filmen. Ja,
som vi dessutom har en liten fin början där. När det liksom skrivs ut med skrivmaskinsbokstäver. Att ingen svensk har rätt att döda. Aldrig någonsin. Förutom i, om det är självförsvar eller i nationens intresse.
Ja. Men de får en scen där. Och jag vet inte om man ska se det som att de når någon form av tyst överenskommelse. Jag vet inte om hon blir så nöjd. Johanna Runestam. Men Hamilton säger, alltså Hamilton går väl någonstans till oss i publiken, går han ut med att jag kommer fortsätta vara agent. Kort och gott, det kommer en film till.
Det kommer mera.
Bra tv på den tiden. Synd att det var en programledare som man skulle gärna undvika idag.
Arne Hägerfors.
Nej, bästa. Din bandit. Filmen är slut.
Jaha, är det slut nu?
Mm.
Ja, det missade jag.
Mm.
Jag vill läsa upp några av de recensioner som kom när filmen gjordes.
Citat!
Ja, i Aftonbladet så kallades ju den här för den bästa svenska actionfilmen genom tiderna och gavs 4+ av Aftonbladets filmrecensent. Det är ett jättedåligt betyg för övriga svenska actionfilmer, kan vi säga.
Om den bästa har fått en 4 liksom. Det...
Ja, i och för sig, fast då ska man väl komma ihåg att 5, det är ju ett betyg som man ska vara jävligt försiktig med. Alltså det finns ju musikrecensenter på jag vet inte om det är på Expressen eller på Aftonbladet som aldrig har satt en 5 på någonting någonsin.
Nej, men för då har man liksom... missförstått en betygsskala. För 5 ska ju vara de bästa.
Ja.
Och någonting är ju bäst.
Mm. Men om vi ska fortsätta citera. Ja. Skådespelare av högklass, snyggt hantverk, en svensk spionhistoria i lyxförpackning. Å andra sidan så finns det också klischéartade repliker, gott om brister, irriterande produktplacering. Där funderar jag på,
vilken är det?
Vad är det?
Ah.
För att jag kan ju förstå att man i Hamilton 1998 klagar på produktplaceringen med Statoil och Ica, eller inte Ica, Telia loggan och så vidare. Men jag kan inte minnas att det är någon uppenbar produktplacering i Hamilton i nationens intresse.
Nej, inte jag heller.
Men det kan vi låta...
Men det är väl möjligtvis ju pripsblå med tanke på skärgården de är ute i. Men det är ju inte pripsblå som syns.
Och så hör vi liksom dina färger var blå, ja, tona ut lite. Så.
Det hade varit... Just.
Där var det produktplacering. Ja. Nej, men om jag ska säga vad jag tycker om filmen, tycker så jag. Tycker jag att den är lite av en snarkfest.
Ja.
Den är, jag såg den med min sambo i häromdagen och kom mig på liksom när jag hade sett. För då tog jag inga anteckningar för jag ville liksom se den sådär med henne. Och då kan jag inte sitta och anteckna hela tiden.
Nej.
Och kom på mig själv liksom, efter att ha sett färdig filmen att jag inte riktigt minns vad den handlade om. Jag kunde liksom inte... vad fan var det nu? Jag minns ju vissa detaljer. Men den hade redan när eftertexterna rullade ut så hade jag nästan glömt vad den handlade om. Så jag såg om den bitvis i morse faktiskt för att liksom få någon form av förståelse för vad den handlade om. Och då när jag såg om den så då lyfte den lite grann för det var jag lite mer fokuserad. Men jag tycker ju att den är ganska tråkig.
Ja.
Och det som jag tycker är det största problemet jag var inne på lite innan, det är just det här att den riktigt bra historien, den här om att Hamilton är mördare och sen går fri, den tappar man ju fullständigt bort.
Mm.
Den tråden finns ju bara med alltså bitvis och i sekvenser, och Johanna Runestams utredning ges ju inget värde eller någon vikt överhuvudtaget.
Det är med i tv-serien.
Nej, men jag känner ju verkligen att det borde man ju, för att om filmen nu heter I nationens intresse och namnet I nationens intresse kommer av att Hamilton är, alltså att det han gör är i nationens intresse och han på något vis kommer undan med mord för att det är i nationens intresse. Så, och det är den biten man har plockat från boken dessutom. Så, så borde man ju ha gjort något mycket, mycket mer av det. Det borde fått en betydligt större del av filmens handling.
Ja, för jag satt i filmen och tänkte att varför har de ens med det här mordet och den utredningen? För det får så lite. Alltså, mm. Jag förstår ju varför det är med. Men de gör sig lite med det så att jag tycker att filmen i sig hade nästan blivit bättre om det bara var det actionspäckade scenen med Hart och Mona och Hamilton.
Ja, ja, men lite så. Och då hade den ju ganska mycket liknat Hamilton 98 med Peter Stormare. För det är ju ganska mycket, alltså det är väldigt stora likheter däremellan. Vi har en amerikansk skurk, vi har raketer som är på, eller missiler som är på vift. Vi är nere i Afrika, där är de i Libyen och här är de man i Somalia, Etiopien. Och det som blir liksom nytt i Hamilton i nationens intresse, det är ju att den här liksom privata säkerhetstjänsten, eller privata armén, alltså Spectragon, kommer in. Och det är ju ett fenomen som vi framförallt då känner från 00- och 10-talet, alltså verkligen, efter kriget i Afghanistan, kriget i Irak.
Ja, men när vi har Blackwater, 9/11 och ja, det som följde där liksom.
Precis, ja, eller 11 september som vi svenskar säger.
Gör vi?
Ja, det gör vi. Ja, nåväl. Mm. Nej, men så jag landar ju på att å andra sidan så är den ju inte alls lika usel som Tribunal.
Nej,
eller
nej,
lika usel som Polismördaren.
Nej.
Men det gör ju att det enda betyget jag kan sätta en tvåa, ja, på den här filmen.
Och jag kan säga att jag landar på samma betyg och till mycket del av samma anledning. Jag tycker också att jag tycker Micke Persbrandt är... Jag vet inte om det är att han ska spela så plågad som Hamilton i filmen, men jag tycker inte han riktigt är i sitt esse.
Och tänker du att det har någonting att göra med att han var på dekis 2012, 2011?
Ja, jag vill inte påstå att det är på dekis, jag tycker att han har höjt sig igen, men han mådde nog inte så bra i min hobbyanalys här. Liksom.
En hobbitanalys.
Hobbitanalys.
Bram! Pappaskämt.
Ja, precis. Min känsla är att det var inte hans bästa år här, kanske runt 2010 och några år framåt. Och jag tycker inte att han är superdålig. Han är inte Stefan Sauk dålig, liksom. Men han är, jag tycker att...
Han är inte Stellan Skarsgård bra.
Nej, verkligen inte. Och det har ju mycket Persbrandt potential att vara, skulle jag säga. Nästan
jag,
i alla fall.
Alltså, jag tänker ju att Mikael Persbrandt skulle kunna vara alldeles utmärkt i rollen som Carl Hamilton. Han passar i den rollen. Han har ju liksom lite den imagen av en svensk agent på något sätt. Men jag tycker att det slarvas bort den potentialen som Mikael Persbrandt. Och mycket i det här tänker jag att man skulle vilja ta... återigen mer av det här, vem är Carl Hamilton?
Ja.
Alltså vad är det? För att vi får ju en del inblickar i hur han plågas av att vara agent och hur han liksom har gjort det här som man säger till Mona i 20 år. Och vi får vissa blinkningar i att undersöka hans, liksom, hans personlighet. Men alltså, man tappar bort det man skulle kunna göra någonting av.
Ja. Men för mig, och som att titta på så här, är det här Hamilton eller inte? För mig hade det här kunnat vara en generisk actionfilm. Man hade kunnat kalla DG för ett personnamn och Hamilton för ett annat namn. Och så hade det kunnat vara vilket. Det hade kunnat vara ett original IP, som man säger nu för tiden. Alltså en helt bara
jo, men alltså, actionfilm. Alltså det man gör, det är ju att man tar att man har ett namn som har fungerat tidigare. Och så
som
gör
har
man
gjort med Beck, med Peter Haber.
Ja, men det är exakt samma som man har gjort med Peter Haber Beck.
Ja.
Att man tar och att man placerar. För det är ju så att i Peter Haber Beck så har man, i alla fall initialt, så har man ju plockat med sig några, alltså Skacke är ju med
i första filmen
och Gunnar Larsson har plockat med sig. Och här i Hamilton har man plockat med sig DG, man har plockat med sig Mona. Man har plockat med sig en del ifrån i boken I nationens intresse. Sen nästa film som Mikael Persbrandt gör, den här Men inte om det gällde din dotter. Jag kommer ha så svårt att komma ihåg exakt vad den heter. Den bygger ju, som jag har förstått det på den boken, en av de böcker som Jan Giosen skrev om Carl Hamilton efter originaldekalogen. Mm. Alltså de Hamilton som kommer under... vad är det, 10-talet eller 00-talet möjligen, Madame Terror.
Ja, det måste vara före 2012 i alla fall då.
Det måste du givetvis ha. Ja. Och där kommer ju Pierre Tanguy återkomma. Eller han har inte varit med tidigare, men då kommer Pierre Tanguy.
2008 kommer, men inte om det är din dotter, boken av Janne Guillou.
Och där finns det ju tydliga paralleller mellan bok och film, som nu Persbrandt då gör sin andra rolltolkning.
Okay.
Och sista.
Är det Ruben Salmander som Pierre
Tanguy? Ja, just det.
Jag har inte sett den här filmen. Jag är spontant skeptisk.
Mm.
Salmander är för mig lite för stor och biffig. Men för att spela Tanguy som jag tänker mig Tanguy.
Ja, och han, det är väl han som spyr i kräks i den demokratiska terroristen.
Så då ytterligare en dubbelroll i Hamilton Universitet. Men jag landar som sagt också på en tvåa. Jag tycker inte att den är komplett usel. Jag är rätt glad över att actionscenerna som jag tyckte var alldeles för långtråkiga i Peter Storm-varianten är betydligt kortare här. Mm. Men själva grundhistorien är lite för ointressant för mig tycker jag, tyvärr. Men den är ändå det, så här, ja.
Men så här, skulle du se om den?
Nej.
Nej, det skulle du inte göra.
Nej, det är inte en sån. Men det är inte heller så att jag sitter och cringear mig genom hela filmen som man skulle kunna göra. Jag skäms inte för den här produktionen som man gör för vissa andra liksom. Så det är ändå, ja, nej, men det är så här, det är 2 av 5, 3 av 7. Så här, ja, det är en film som många andra.
Ja, den går att spisa.
Ja.
Men inte mycket mer.
Nej, och då är vi klara för idag.
Det är vi.
Hamilton 2.
Nästa vecka blir det då Hamilton 2.
Men inte om det gäller Tanguys son. Nej. Ja.
Men om det inte gäller Gustavs lille grabbe som blir 3 månader idag när vi spelar in.
Ja.
Oh.
Yes, det kommer om 2 veckor. Fram tills dess så hittar ni oss på Twitter. Maxelsson med S, Gustav Brink med CK. Ni kan mejla oss på franbektibron@gmail.com eller kanske allra helst
inte höra av er överhuvudtaget. Allra helst vill vi inte höra från er.
Allra helst Instagram från Bektibron där Mattias snart ska uppdatera mer igen.
Ja, jag ska bli bättre. Det lovar jag varje år. Kan inte du ta över vårt Instagram-konto?
Nej, det är inte min grej.
Nej,
du är mycket bättre på det än vad jag är.
På sådana här moderna grejer.
Ja.
Sociala medier. Ska vi skaffa ett TikTok-konto för
från Bektibron? Och så kör vi bara du hemifrån när du... Ja, nej. Tack för idag. Ha det fint.
Slut för idag.
Hej.
Hörs igen om 2 veckor. Hej.